rullar.
Hej och välkomna, en ny torsdag, ett nytt avsnitt av Escobar och Kamenis.
Jaha.
Förra veckan hade vi Mange här på plats och vi sa att vi skulle fixa bajskaffe. Vi har inget bajskaffe, däremot har vi ADHD Cosmopolitan.
Ja, den var jättegod.
Den var jättegod.
Manuela har ju suttit och krossat alla fina hallon i drinken med sina fingrar och skylt på sin ADHD.
Jag är uttråkad, det är sånt jag gör. Och sen så tyckte du, vad ska du göra med dina äckliga fingrar?
Ja, då slickar hon av dem.
Ja, det var lite sexigt, lite erotiskt.
Ja, det beror helt på hur man ser på erotik.
Men jag är ju så himla glad över att vi spelar in idag, för att jag gillar ju att få ganska mycket uppmärksamhet.
Mm. Du ska få det idag, Manuela.
Jag ska få det idag. Vill du då axla liksom programledare?
Jag har lite problem intervju med den här puffen, för jag känner att jag inte riktigt ser dig. Brukar jag ha det så här, Oskar, eller?
Jag tror att du brukar ha den andra faktiskt.
Det är det som känns konstigt. Jag är så kort. Men vi har det så här idag. Vi kan presentera vår klipp Oscar. Välkommen, vad kul att du är här.
Ja, men tack så mycket, kul att vara här.
Vi tänkte att det här programmet skulle handla om Manuela Escobar.
Äntligen.
Vi ska lägga upp bilder, du ska få prata om dig. Vi undrar vem du är, våra lyssnare är nyfikna. Du är en otroligt spännande och intressant person med en väldigt spännande och intressant bakgrund. Manuela Escobar.
Hej.
Var kommer du ifrån?
Jag kommer faktiskt från Colombia. Jag är inte adopterad eller så, utan jag flyttade faktiskt till Sverige år 2001, kan det vara 2001? Eller år 2000. Så jag har bott i det här landet i 15 år snart.
Jag är lite intresserad av att liksom höra så där från början. När du föddes, vet du hur det såg ut? Hur såg din familj ut då?
För att man ska liksom förstå hela historien så måste du backa bandet alltså lite till. Mm. Jag kommer från en familj i Colombia som är väldigt, har det väldigt bra ställt. En familj med pengar och makt. Och då snackar vi liksom om män med makt. För att där jag kommer ifrån har det liksom varit ett patriarkat. Både liksom rent samhällsmässigt, strukturellt och i mitt hem. Så min morfar, mycket förmögen och välkänd man, fick en herrens massa döttrar.
Varför var
en
han
av dem
välkänd?
Han höll ju på mycket liksom med hästar. Min morfar är intressant.
Han var faktiskt, han höll på med hästar?
Med hästar. Aha. Och boskap. Han är faktiskt väldigt intressant. Han föddes som gatupojke i Medellin. Och du vet, det var en liten smutsig, ett smutsigt barn helt enkelt, som inte ens hade skor på sina fötter. Och gled runt på gatorna liksom dyslektiker. Han lärde sig aldrig att läsa och skriva, och i och med att han inte hade någon utbildning så hängde han liksom på hästkapplöpningstävlingar.
Var han föräldralös?
Nej, han var inte föräldralös, men han liksom hade fattigt, föräldrar bara som inte riktigt tog hand om honom. Det var fattigt. Barnen var liksom en biprodukt av sex och inte av kärlek. Och han började hänga på liksom hästlöpningsbanor och började slå vad liksom och samla in pengarna och vadslagningar. Och så kunde han tjäna lite cash och sen liksom började han småjobba på stall och sen så köpte han sig första häst och sakta men säkert byggde han faktiskt typ ett litet imperium. Så det är därifrån jag kommer. Min mamma då uppväxt under då min morfars tak, och parallellt med allt detta så föddes min far in i en annan förmögen och välkänd familj av mäktiga män.
Du säger välkänd.
Välkänd.
För de som lyssnar nu och tänker, vad då välkänd? Vill du utveckla det?
Alltså det jag menar är liksom att när jag kommer till Colombia och berättar vem mina föräldrar är och vem min morfar är, så liksom välkomnar alla mig väldigt stort. För det är människor som har gjort liksom mycket gott för samhället. Och han gjorde ju mycket, min morfar i alla fall, för fattiga barn. Liksom varenda jul och varenda födelsedag så liksom, vi hade ju inga fester eller kalas med andra rika människor, utan vi bjöd in liksom stadens gatubarn på mat och leksaker, och det var liksom en dag för dem. Så jag har ju faktiskt fått det av min morfar och hans uppväxt på gatan, att liksom vi är alla människor, och det tackar jag honom så otroligt mycket för. Men min mor och far, två liksom välbärgade personer, möttes och blev inte riktigt förälskade. Min mamma förklarade det mer som att hon blev liksom kär i det han sa att han kunde erbjuda henne. Det var mycket liksom kärlek och det var mycket inte kärlek med presenter och mycket uppmärksamhet och fina klänningar och dyra.
Det kan ju vara kärlek i vissa ögon.
I vissa ögon kan det vara kärlek. Ja, och i och med liksom att männen i hennes familj aldrig var liksom närvarande, så har ju hon liksom aldrig haft en lärt sig att ha liksom en bra relation till andra män. Så för henne handlade det mycket om att hon fick uppmärksamhet och hon blev sedd. Sen visade det sig att min pappa var liksom en misshandlande kvinnohatare.
Oj.
Han har ju slagit henne från liksom långt innan jag föddes. Och jag skulle ju inte ha varit enda barnet om inte han hade faktiskt behandlat henne.
Barnet.
Jag är enda barnet ur det förhållandet, men vi skulle ha varit tre egentligen. Men min stora syster gick bort som bebis. Och det liksom är en produkt av hans misshandel.
Fy, vad
tungt. Och min andra stora syster, som jag har pratat med kanske tre gånger i mitt liv, flydde ifrån honom till USA, där hon lever nu liksom och är gift och är vuxen. Men jag har liksom aldrig kunnat ha en relation till henne, för han har ju berövat mig rätten till.
Men när
syskon.
Hände det här?
Det här hände ju liksom hela då? Min uppväxt. Hela min uppväxt. Jag var liten och du vet, så här, jag har ju växt upp med att se män som slåss och misshandlar. Och min mamma har ju blivit liksom nedkörd i ett litet hörn av de här männen. För hon är utbildad och hon är ingenjör. Och hon liksom var ute och tog för sig tills det att han sa att du kan ju inte jobba. För det ser inte bra ut om inte jag som man kan försörja dig. Så hon fastnade liksom i hans sfär. Och hon var ju ingen, hon var ju bara hans fru. Men misshandeln gick ju så pass långt att hon till slut blev tvungen liksom att lämna honom. Men han liksom levde inte bara på att slå sönder henne, utan han levde också på att bedra rika maffia människor. Så hon var ju liksom bara hans fru. Hon fick liksom aldrig ha en egen identitet, och hon umgicks ju aldrig med liksom egna väninnor, utan hon umgicks med hans bröders fruar. Och till slut så kände hon att det här inte går längre. Hon var tvungen att skilja sig, men han var ju inte bara liksom kvinnohatare. Han var också bedragare och tjuv av den liksom finare sorten. Och han är ju också ansvarig för att väldigt många människor har mist sina liv.
Och nu är ni fortfarande kvar.
Och vi är fortfarande
i ditt föräldrahem i Colombia.
Nu är vi fortfarande kvar i mitt föräldrahem i Colombia.
Jag ser dig framför mig som väldigt liten nu.
Jag är väldigt liten. Det här, jag var ju liksom från det att jag var nyfödd.
När din mamma bestämmer sig för att lämna din pappa, hur gammal är du då?
Då är jag, säg, 5 år. Men det har ju hänt en hel del under de här 5 åren som jag föddes på. Dels har hon levt liksom i ständig förtryck och rädsla. Och dels har han skjutit henne en gång.
Din pappa har skjutit din mamma?
Min pappa har skjutit min mamma i nacken.
Kommer du ihåg det här?
Det gör jag. Jag var med. Jag var i rummet liksom.
Vill du berätta om den händelsen?
Ja, alltså det är så jävla bisarrt. Och jag kan... Det är så bisarrt. När jag fyllde år så fick jag av min farfar ett armband i diamanter och rubiner. Vem som nu ger liksom en treåring en sån present. Det var ju liksom den familjen jag kom ifrån. Det var såna presenter vi fick. Jag fick ett otroligt värdefullt smycke som min mamma lånade. För vad skulle jag med ett sånt till? Och hon tappade bort det. Och när min pappa kom hem den kvällen, förmodligen påverkad och av jag vet inte vad han kan ha sysslat med på den tiden, så frågade han henne liksom, vad är smycket? Hon kunde inte svara, vad är smycket? Hon har tappat bort den. Jag satt bredvid henne för att hon höll på att lägga mig, och hon tog upp mig i sina armar och försökte vifta bort honom, och sen satte hon sig på sängen igen med ryggen vänd mot dörren där han stod och tog upp sitt vapen och sköt henne.
Med dig i sina armar?
Ja, i nacken. Och min mamma säger att hon inte kände någon smärta. Hon hörde liksom en smäll. Hon kände sig väldigt varm. Hon säger att den som dör av ett skott känner ingen smärta, på grund av adrenalin på slaget förmodligen. Och hon minns inget mer än att hon vid något tillfälle gav mig till sin mamma, som då också var liksom i stan.
Så det jag, mamma, var hon i rummet där? Var ni, var
nej,
hon
de var i inte i rummet, men de var i huset. De var i huset.
I huset,
och min pappa... Vet du, jag kan inte detaljerna om vad som skedde, men jag vet att han var inte den som ringde polis eller ambulans. Mm. Det var en man som jobbade i kvarteret som hade hört det här skottet och ringde polisen. Och då kom ambulansen. De tog min mamma. Hon fick ju genomgå liksom hjärnkirurgi. Har överlevt ett skott i nacken. Jag vet inte hur det kan ske. Och när hon liksom låg där på sjukhusbädden och kämpade för sitt liv, så satt min pappa liksom bredvid och höll henne i handen.
Oj.
Och där satt hon och i rädsla och sa ingenting. Alltså hon sa ingenting. Och de frågade till och med henne så här. Det var en man som kom dit och som var kompis med min morfar, som hade liksom väldigt farliga connections. Och han sa till henne: är det han som har gjort det här? Du behöver bara nicka så tar jag hand om honom. Alltså han ville döda honom. Och hon sa nej.
Mm.
Alltså hon var så jävla förtryckt och så liksom så ensam att hon inte ens liksom kunde ställa sig emot mannen som hade liksom försökt ta livet av henne. Och det här var min uppväxt. Alltså jag har ju bara sett honom slå henne, kasta ner henne för trappor, sparka på henne, krossat flaskor liksom i hennes ansikte. Det har ju varit liksom min bild av varenda man i världen. Hon kände att vi måste fly, för han var inte bara våldsam mot henne utan mot många andra människor. Och han stal otroligt många saker av andra människor, så de var ute efter mig. Jag kunde ju få... eller inte jag då, men min mamma kunde få samtal av människor som liksom berättade att de skulle göra ett och annat för mig. Så jag hade ju långa perioder där inte jag kunde gå i skolan. Skulle jag åka någonstans...
Det var hot om kidnappning och
sånt. Ja, det var hot om kidnappning och våldtäkter och mord och styckningar.
Och denna lilla flicka, för du var inte så gammal när ni flydde därifrån.
Nej, jag var ju inte gammal, men jag menar, ska man hämnas på någon så hämnas man väl genom deras barn. Alltså, jag menar...
Ja, visst.
Tänk själv, alltså om någon ringer, det är ju inte för jag ska ta livet av dig.
Jag tänker, jag är kvar lite i det här rummet där skottet avlossades. Det måste ju... Jag känner... Vad finns kvar på din näthinna? Det måste ju ha varit en massa blod. Vad följer med?
Det min mamma har berättat för mig är att hon insåg att hon blödde när jag kramade henne. Och hela jag liksom dränktes i blod.
Du hade du vitt på dig?
Jag hade en vit pyjamas på mig. Och jag gick fram till henne och höll om henne. Och liksom mina armar och mina kläder hade liksom bara den här mörkröda vätskan över sig.
Mm.
Och det som finns kvar i min näthinna, vet du, jag vet inte, för barn är ju barn och jag kan inte riktigt svara på om det jag ser är mina minnen eller en efterkonstruktion.
Din mammas berättelse också kanske, av ja. Hennes egen upplevelse.
Ja.
Okej, okay. Din pappa sitter vid din mammas sida och håller henne i handen och hon säger nej.
Nej, det var inte han.
Det var inte han.
Hon håller honom i handen. Och det här är ju det som gör mig så jävla förbannad. Deras historia då till allmänheten var... Hon rengjorde sitt vapen, för vi hade ju väldigt mycket vapen hemma. Och sköt sig själv av misstag. Och det här köpte alla. Ingen
ifrågasatte. Var det en historia som
det var en historia som hon
drog. Som hon hittade på och spred ut liksom?
Ja, jag rengjorde mitt vapen och sköt
mig. Och råkade skjuta mig i nacken.
Ja. Och det köpte alla, det var ingen som
ifrågasatte. Och det var ju av rädsla, inte
det
av kärlek.
Det var av rädsla, det var av ren jävla rädsla. Och att, du vet, hennes mamma satt där, hennes systrar satt där, hennes bröder satt där,
och de
hans familj satt
heller.
Där. Och ingen sa någonting. Och än idag, när jag har pratat med min mormor, så har hon liksom varit så förvånad över att det liksom var en lögn. Och det här är ju bara bullshit. Mm. Och det är ju också det som är anledningen till att inte jag har kontakt med min familj i Colombia. Jag tycker att de har betett sig otroligt illa under en period där min mamma hade behövt stöd.
Men det kom alltså till en när blev det inte en lögn längre? När kom det fram? Din mamma har vid något tillfälle då sagt hur det var.
Det kom ju faktiskt fram efter att vi flydde till Sverige.
Mm.
För det hon gjorde var att hon tog mig ifrån honom och bara liksom stack. Och vi levde ibland under jord, ibland kunde vi komma fram. Vi flydde till min mammas farbror som var ärkebiskop i Colombia, bodde på klostret.
Så ni gömde er runt om i Colombia?
Vi gömde oss runt om i Colombia liksom, hos de människorna som kunde erbjuda oss stöd. Och jag menar, det finns en ganska barbarisk händelse när vi var hemma hos min mammas farbror som då var ärkebiskop i Colombia. Och det parkerar några män utanför hans liksom mansion, hans stora biskopshus. Och de kommer ut med två stora vapenväskor och knackar på dörren. Min mamma tar tag i mig och ger mig till farbrorns sekreterare som tar mig in till biskopsrummet och gömmer mig där. Och sen så går de här männen in och kräver pengar av min mamma. Och sen så säger de, vi har vapen med oss här, vi behöver de här pengarna. Din man dyker inte upp. Vi hittar inte din dotter, men vi vet att ni gömmer er här. Vi vill ha det här nu.
Och det var pengar de ville ha.
Ja, och det hade hon ju inte att ge till dem. För att vi var ju på flykt, vi hade ju inga pengar, vi hade ju ingenting. Vi levde ju på vad biskopen liksom kunde erbjuda och ge oss.
Vad gjorde hon då?
Hon lyckades på något sätt tala till de här mördarnas hjärtan. Förklarade att vi flyr den här mannen. Jag har ingenting att ge er. Ni kan ta mitt liv, men ni kan inte ta mitt barn. Och det en av de här männen gjorde var liksom att han tog undan vapenväskorna och tog fram då pappret med skulden och rev den framför henne och sa liksom att,
jaha,
att du vet,
vi river den.
Vi river den. Den
är, men det måste vara en slags änglavakt. Alltså det är helt...
Ja.
Vad hände?
Det känns som att det är väldigt... Jag har bara sett det här på film innan. Filmer som jag inte alls tycker om att titta på. Men jag har gjort det ändå. Men att man river en sån grej. Det känns som att det är ovanligt. Eller...
Och ibland så tänker jag så här att jag kanske är min syster som vakar över oss. För att jag menar att överleva ett skott i nacken. Mm. Att överleva... Min fars alla försök skulderna. Till mord och skulderna och alla människor som har varit efter oss. Det, ja, ibland tänker jag att det är min syster som vakar över mig.
Mm.
Och det gör ont att liksom inte ha henne.
Mm.
För att han liksom beslutade vid något tillfälle att hon inte liksom var värd att leva.
Du pratar om den här lilla bebisen.
Jag pratar om den här lilla bebisen. Och min mamma blev ju liksom så svårt misshandlad under hela sin graviditet att det här barnet inte hade någon chans egentligen.
Det var svagt, det hände någonting, det var skadat. När det
ja.
Var...
Oh my God. Ja. I alla fall.
Vad händer då? Sen?
Under den här flykten så känner hon att vi måste lämna landet för att det blev så kritiskt och det blev påtagligt och de här människorna kom bara närmare och närmare. Och min morfar... Och det är ju det här som är relevant, och det här med att han var så himla välkänd. Det är ju då det kommer in i historien. För att han fick ju nys om att det var människor som hade börjat betala av en del av min pappas skulder. Och deras hämnd skulle vara att ta mig och mörda mig och sen liksom lämna mig i bitar utanför deras hem. Och när min morfar fick veta på detta så ringde han upp mannen som hade börjat betala av min pappas skulder och sa liksom att tar ni henne så kommer jag efter er och dödar var och en av er och era familjer. Vilket också är helt barbariskt och brutalt, men jag är ju tacksam för att han gjorde det.
Ja, han gjorde någonting som bromsade upp.
Men fortfarande liksom så jävla sjukt att man kan ringa till någon som vill döda dig och säga, ja men jag dödar dina barn om du rör mitt barnbarn. Vad är det för liksom rättssamhälle? Det finns ju ingen rättvisa.
Nej.
Vi hade ju inte rätt till hjälp, för han hade pengar, min pappa hade pengar, min mamma hade ju ingenting. Hon fick ju liksom ge upp hela sitt liv och hela sin karriär för att vara hans trofé. Och alla vände henne ryggen. Så hon hade en bekant som hade liksom bott i Sverige, oklart varför hon bodde i Sverige, som kände en person som väldigt gärna ville träffa en sydamerikansk kvinna. Så hon bara hoppade på det tåget och sa liksom, jag gifter mig. Så hon blev liksom importfru.
Jaha.
och gifte sig med den här svenska mannen som tack och lov visade sig vara en bra person.
Han var där, de träffades i Colombia.
De träffades i Colombia, han var bekant då till mammas bekanta och han var en bra man och hon bara tog den chansen och det hade kunnat sluta hur illa som helst. Det brukar jag också tänka på ibland. Jag har ju själv jobbat på nyheterna och jag har ju hört liksom alltså hemska berättelser om kvinnor som flyr med män de gifter sig med som sen visar sig vara liksom trafficking.
Ja, att han inte skulle vara något bra då, ja.
Precis. Mm. Men han var liksom en bra person och ur det förhållandet fick jag en till syster som jag faktiskt fick lära känna.
Mm.
Och som jag är väldigt glad och stolt över.
Mm.
Men det var så jag hamnade i Sverige. Och det var ju också en chock för att jag kommer ihåg att de gifte sig i Colombia. Han kom till Sverige först för att fixa med papper. Och sen åkte vi från Colombia, där vi hade varit tvungna att betala en summa med pengar för att jag skulle försvinna från Interpols lista över människor som inte fick lämna landet. I och med att min far var så bevakad.
Okej. Men så du ströks?
Jag ströks. Där. Jag försvann från den listan och hon tog mig och vi flydde. Också genom att muta människor för att vi skulle kunna få komma liksom över gränserna.
Och din mamma fick komma över gränsen för att hon var gift?
Ja, för att hon var gift med en svensk man.
Med en svensk, ja.
Precis. Mm. Och så påbörjades vår resa. Vi flög från Cali till Bogotá, från Bogotá till Costa Rica, från Costa Rica till Frankfurt, från Frankfurt till Stockholm. Och från Stockholm till Luleå.
Hur gammal var du då?
Då var jag 10 år.
Du var 10 år då?
Mm.
Men hur länge, under hur lång tid var ni liksom gömda runt om i Colombia?
Flera år, vet du, jag minns inte. Grejen att hela min uppväxt har gått ut på att aldrig liksom...
Men det var
aldrig vara ute i det fria. Jag kan ju inte
minnas.
Det
var en lång tid ändå.
Jag skulle ändå säga att det var hela min uppväxt. Alltså första gången jag fick gå ut och leka var faktiskt när jag kom till Sverige.
Mm.
Jag hade alltid liksom hängt med vuxna, varit med vuxna, hängt
tio
inomhus.
10 år, jag menar min son fyller 10 år nu. Man är stor då, man kommer ihåg mycket saker väldigt...
Ja, men tänkte att du säger liksom till en son att nej, du får inte vara ute.
Mm.
Gå inte nära ett fönster. Om ni ska åka bil så får han liksom ligga i bagaget så att ingen ska se honom.
Mm.
Det var ju det livet jag levde. Men, och det bizarra är ju liksom att för mig var ju det jättenormalt.
Mm.
För det var ju liksom så jag alltid hade haft det. Så att komma till Sverige, så jag kommer ihåg att jag satt och grät för jag var så himla rörd över att jag fick gå ut.
Mm. Vad var den första platsen, det första hemmet som ni kom till? Det som blev ett, som du kände att men nu bor jag här och det här är min säng. När ni kom till Sverige.
Om jag ska vara helt ärlig så kände jag nog att jag fick mitt hem när jag flyttade ihop med min man.
Mm.
För jag har liksom aldrig haft någonstans riktigt sådär att bo. För att när vi kom så flyttade vi liksom in till min mammas man.
Mm.
Och han hade ju liksom aldrig haft barn eller något längre förhållande. Så han, jag hade ju ingenting där. Jag hade liksom en 90-säng i ett kallt ensamt rum. Och sen så flyttade vi in liksom till ett radhus. Men det var ju också liksom hans.
Mm.
Och sen så flyttade vi liksom till en annan lägenhet. Och då var det inte heller mitt. Alltså förstår du, jag har liksom aldrig haft något. Jag har aldrig känt att jag kunnat landa i Sverige för en typ för.
Men är det din mamma som har varit din familj? Kände du att det var henne du satt ihop med?
Enbart eller? Min mamma, ja.
Enbart
min mamma. Hon är liksom den enda.
Mm.
Hon är liksom den enda som jag vet att jag har i det här landet.
Mm.
Eller har haft. Nu har jag man och barn och nu är de liksom min närmaste familj.
Mm.
Ja, alltså min mamma var väl liksom allt jag hade. Rent så familjemässigt. Sen kom ju liksom min syster till världen. Men jag liksom kände aldrig att vi var liksom en stor familj. För grejen är att det livet jag och min mor har levt har ju gjort att vi liksom står ganska nära varandra.
Det är ju bara ni två som har det tillsammans.
Det är ju bara vi två som har det tillsammans.
Det svetsar ju en samman.
Och jag har ju växt med en sån ångest och ilska över att jag blev liksom berövad en helt familj. För att jag vet ju liksom hur jobbigt jag har tyckt att det har varit att växa upp. Och du vet, folk har fyllt år och då har det varit kusinerna och moster och morbröder och farmor och farfar och mamma och pappa. Och jag har ju liksom knappt fått en present. För alltså, vi måste ju ändå tänka på att min mamma flydde från allt som heter liksom rikedom och lyx till att inte ha någon inkomst, inte kunna ett språk, inte kunna komma ut i arbete trots sin utbildning. Vi blev utsatta för ganska mycket rasism. Vi blev utsatta för mycket så här fysiska påhopp av människor som tyckte att vi liksom inte var värda att vara där. Det var hemskt. Alltså vet ni, jag avskydde den tiden. Jag ville inte leva i Sverige. Sverige var otroligt kallt och ovälkomnande.
Vad hände, jag tänker på skola och sådär. Vad hände med dig, 10-åriga Manuela, när du kom till Sverige?
Vi landade i Sverige den 12 juni. Och i augusti eller september samma år så började jag på skolan. Jag var typ den enda invandraren. Liksom. De hade väl aldrig sett en människa med mörkt hår förrän jag kom dit. Det var så jävla bizarrt. Och där skulle jag lära mig svenska. Och det var en helt fantastisk lärare som tog mig liksom under sina vingar. Oh. Och verkligen brann för det här med att dela med sig. För hon kunde ringa till mig när jag kom hem på eftermiddagarna. Hon visste ju liksom att inte jag hade några syskon och vi bodde ute liksom på landet. Så det finns inga barn i närheten.
Sverige, i Boden. I Boden hamnar ni?
Ja, i norra Sverige, Boden. Mm. Och inte ens i Boden, utan typ 3 mil utanför.
Varför hamnar ni där?
För att han hade, min mammas man hade ju liksom ett skogsföretag. Så de avverkar skog och det var liksom praktiskt för honom att bo liksom ute på landet. Mm. Och dit kom vi, jag hade ju liksom inga att prata med. Så där blev ju jag ännu närmare liksom vän med min mamma. För hon var ju den enda som fanns för mig under hela min barndom. Och jag kan ju bli så jävla förbannad i efterhand på min pappa som har liksom berövat mig rätten till att vara barn. Mm. För jag fick aldrig vara barn. Jag kan liksom inte minnas att jag var så här och så här när jag var liten. För jag har liksom aldrig riktigt fått vara liten. Och ibland känner jag liksom att jag är så fucked up idag och barnslig. Och jag kan ju njuta av att liksom bygga sandslott med min son. För att för mig är det liksom en helt ny upplevelse.
Ja, men gör det. Känn aldrig att det är... Det kanske låter konstigt, men du får göra det till något positivt. Det är väl helt ljuvligt att njuta av att bygga sandslott i vuxen ålder. Om du nu kan det, så ta igen det. Det behöver du aldrig sluta med.
Nej.
Kan du göra för resten av ditt liv.
Så det är liksom mitt liv. Mm. Eller min barndom. Sen så flyttade vi liksom från landet in till stan. Jag hade lärt mig svenska och jag...
Hur var det med kompisar och så då?
Jävligt dåligt. Jag hade inga polare. Grejen, du känner ju mig. Jag är högljudd. Mm. Jag är aldrig tyst. Jag ifrågasätter allt och alla. Mm. Och i liksom den lilla staden där alla bara så här rättade sig efter ledet var inte det särskilt välkommet.
Tills det kom en Manuela.
Tills det kom en Manuela. Och jag pratade ju högt och jag pratade med alla. Jag har inga problem liksom att dra igång konversationer. Men det här var så jobbigt för så många att jag liksom inte har haft.
Men kände du att du kunde, fick du plats att göra det utan att, jag vet inte om du fick stryk.
Jag fick stryk av folk som av
snubbar. Men jag antar att du inte fick det i skolan.
Jo, det fick jag i skolan.
Det fick du också.
Av ett gäng killar.
Här i Sverige, alltså i Boden.
I Sverige, i Boden.
Men du var högljudd ändå. Det var ingenting som
jag var högljudd ändå. Liksom. Ja, nej, det stoppade mig inte, men de jagade mig liksom med ett baseballträd och slog ner mig. När jag var liksom 11 år, för att de tyckte att jag var... Vad de nu tyckte. Det här kommer jag ihåg, det var jättejobbigt. Eller liksom att jag kunde bli utsatt för ganska mycket så här kränkningar och de kallade mig saker och att mina lärare bara kunde stå liksom och se på utan att säga stopp. Och att jag faktiskt till slut flippade och började slå tillbaka.
Då fick jag skit. Jag tänker på att du var tjej och de som kanske slog ner dig var killar.
Ja, nej, jag fick skit. Och jag blev liksom utsatt och jag blev utfryst.
Men var det någon som uppmärksammade och frågade dig hur du mådde? Och...
Nej, det var det absolut inte. Jag sökte ju liksom uppmärksamhet i liksom min tidiga tonår för att jag började typ skära mig. Alltså du vet de här klassiska grejerna, barnen ska göra illa mig.
Fick du uppmärksamhet för det?
Nej. Alltså grejen är att jag hade ju inga vänner direkt. Och jag passade liksom aldrig in i något gäng för jag var inte så här... Jag är ingen cool tjej.
Du var inte den
typiska. För jag var inte ut liksom och festade och hängde med snubbar. Och jag var inte sportig, så jag passade inte heller in där. Och jag var ingen pluggis. Och jag var liksom ingen häst person, utan jag har ju alltid varit så här. Jag har varit jättehögljudd. Mm. Vilket i liksom mina vuxna år bara har varit en jättestor fördel. Mm. Men under hela min barndom och ungdom har det varit något som har vänt sig mot mig.
Kände du att du hade en kreativ sida som du kände att... jag menar, så som jag känner dig. Du är ju väldigt produktiv och du får idéer och du verkställer och du har en massa andra saker i din bakgrund som... Du har gjort stora grejer som väldigt ung, som vi ska prata om. Kände du det som tonåring, att shit, jag kan, jag vill, jag ska göra en massa saker, men jag vet inte hur eller vart jag ska ta vägen?
Ja, men gud, ja, det där har jag alltid haft sen, liksom, sen jag var liten. Och det var ju det som var grejen, att i och med att skolan för mig blev en sån otrygg plats, så ville jag aldrig vara där. Så jag var ju sällan på skolan, jag skolkade liksom hela högstadiet. Jag gick bara en termin på gymnasiet. Men jag var engagerad politiskt, jag var engagerad i människorättsorganisationer, jag var engagerad i liksom Europarörelser, ungdomsråd. Jag satt, du vet, när jag var 14-15 år så hamnade jag i en nationell styrelse för liksom en ungdomsorganisation. Så jag var ju liksom och gjorde...
Hur hamnade du där då?
Nej, men jag har pratat och jag har varit engagerad och jag har alltid liksom sett... Du, för mig har den lilla människan varit viktigt, förstår du? För mig har det liksom varit så jävla viktigt att alltid liksom titta på mina bröder och systrar och ge dem vad de har behövt. Och för mig har liksom det politiska engagemanget och feminismen och liksom alla människors rätt till att vara lika mycket värda varit skitviktigt. Så istället för att vara på skolan där jag liksom faktiskt fick jävligt mycket skit och blev liksom faktiskt utfryst av väldigt många, så kunde jag hitta sammanhang bland äldre personer, typ politiker, typ kommunala tjänstemän, som tyckte att det var så jävla bra att jag fanns och bara öppnade munnen. Och jag har ju aldrig brytt mig om vem som har varit i närheten, för jag har alltid bara kunnat prata eller säga stopp och upplysa. Så jag liksom, från att inte ha haft någon liksom trygg punkt i livet, helt enkelt vaggats in i den här liksom politiska organisationsvärlden där alla var lite grann som mig, fast så här 7 år äldre. Och där hittade jag min plats.
Jag tänkte fråga precis, var hamnade du första gången när du kände att, men shit, här hör jag hemma? Här.
Organisationsvärlden liksom, inom Sveriges ungdomsråd, som då organisationen hette. Där jag faktiskt liksom som 14-åring fick börja arrangera så här nationella träffar. För jag var så himla in i det här med civilsamhället och att vi unga skulle liksom ta plats och arrangera saker och förändra våra liv och våra vardagar. Och där hittade jag liksom mitt hem. Och där var jag engagerad ända fram tills det att jag blev gravid och födde Vincent. Och där har ju liksom hela mitt intresse för samhälle och politik fötts. Och jag har ADHD, vilket aldrig föll liksom någon i tankarna under min skoltid, utan jag var ju bara jobbig. Jag är ju tjej, så ADHD hos kvinnor liksom framstår olika än vad ADHD hos män gör. Jag var bara högljudd och jag gjorde aldrig en läxa och jag kan påbörja saker men jag avslutar dem aldrig. Jag är väldigt ADHD-ig. Men liksom,
i din ADHD.
I min ADHD är jag väldigt ADHD-ig. Men i liksom den här organisationssammanhanget där jag fick arrangera saker, så fick jag ett sånt utlopp för den här liksom kvicktänkheten och kreativiteten och alla idéer. Och det fanns liksom möjligheter för mig att göra
många
saker.
Många bollar i luften.
Så istället för att vara på skolan, för att där så kände jag mig motarbetad, så valde jag liksom att sluta gå till skolan och liksom fortsätta engagera mig i ungdomsvärlden. Och jag satt i styrelser och jag fick åka till Bryssel, till EU-parlamentet vid ett par tillfällen. Jag åkte på konferenser liksom i Spanien, i England, till Finland och liksom verkligen, men alltså lobbat för unga människor och deras rätt i jättemånga liksom superviktiga sammanhang. Riksdag, regering, liksom jag har träffat statsministrar och andra ministrar och liksom artister och skådespelare och bara liksom fört fram min sak. Och det har varit min utbildning, för jag har inte gått gymnasiet.
Manuela, du har ju haft en hel del med musikvärlden att göra, musikbranschen. Kan inte du berätta lite för oss vad du har gjort där?
Alltså grejen är att inte jag riktigt själv vet vad jag har sysslat med. Alltså som sagt, det är den ADHD-jävla grejen att jag bara såhär, musik verkar jätteroligt. Och då hittade jag liksom en förening där jag liksom hängde, som höll på mycket med att arrangera konserter. Så jag har ju liksom arrangerat konserter med typ Snook, Ulf Lundell och liksom Robert Wells och massa grejer. Liksom.
Men vadå arrangera konserter? Vad gör man då?
Den här artisten är jätterolig, och då har jag liksom så här hittat människor som tycker att det är en bra idé. Och se till att liksom få loss pengar till det. För jag är ju så jävla bra på att övertyga folk om att det jag har att ge är precis det de vill ha.
Gud vad bra. Behöver ni hjälp där ute, är det bara mejla in?
Är det bara mejla? Vad är mejladressen, Klipp Oskar?
escobarkamenish@gmail.com.
Bra. Nej, så för mig var det så himla självklart att jag liksom skulle ta över den branschen också. I och med att musik var liksom så himla roligt att lyssna på. Och då började jag helt enkelt bara så här, jag menar, arrangera små konserter för unga människor i Boden. Och det var kul och jag var bra på det. Jag är jättebra på liksom event och små projekt. Så jag fortsatte med det helt enkelt. Och började liksom lära känna en massa spännande människor i den svängen. Bland annat dig.
Mm.
På ett ganska pissigt förlag där jag en gång var förvirrad.
Mm. Förvirrad?
Förvirrad.
Man kan vara förlagd, man kan vara förvirrad. Det är lite...
Men det är ganska bra förklarat under min... Ja.
Det
är
en ganska bra förklaring av min tid. Det goda där var ju att...
Vi fick träffas. Ja. Och det var ju också spännande, för jag var typ så här... När var det här? 5 år sedan kanske?
Mm.
Då var jag jätteung, 18-19. Och då hade du just fått ditt yngsta barn.
Ja, men han fyllde 6 precis, så att det här måste varit 6,5 år sedan då.
Ja. Typ. Och där träffades du och jag. Och du liksom skulle börja hålla på med musik, din egna musik. Och jag hängde ju där. Det där var ju verkligen en av de här effekterna av att jag liksom bara var out there och snackade med människor.
Mm.
Och det var ju så jag fick lära mig liksom dels hur saker och ting görs inom musikbranschen, men också liksom vilka människor man kanske vill associeras med och inte associeras med. Och det lärde jag mig mycket liksom. Ja, jag vet inte, jag har liksom learning by doing. Jag har lärt mig genom att bara så här kliva på minor. Och dra liksom lärdom av de grejerna. Jag vet inte. Men musik, det känns så jävla... Det känns som att det var så länge sedan. Men alltså, helt enkelt var det så liksom att jag gjorde bra jobb. Jag gjorde små konserter, ryktet spred sig. Jag började hänga med musiker som tyckte liksom att jag var ung och lovande och vettig. Och de gav mig liksom en chans till att visa vad jag kunde göra.
Är det någonting du skulle kunna tänka dig att ta upp igen senare i livet? Eller har du gjort det? Var det en grej som passade dig just då?
Det var en grej som jag tror passade mig just då. Alltså musikbranschen är så otroligt krävande. Och den är så otroligt döende också att den kräver alldeles för mycket av mig. Mer än vad jag är beredd att ge. Jag menar, på den tiden så var ju musik mitt liv. Det var ju liksom det engagemanget i musiken som fick mig att lämna Boden och flytta till Stockholm. Och det var ju liksom bara det jag gjorde. Det var ju det enda jag sysslade med dygnet runt, från det att jag vaknade till det att jag gick och la mig. Och jag har ju haft chansen att träffa jättemånga spännande personer, liksom Petter och Robin,
Oskar Gyllenhammar,
Oskar Klipp Oskar träffade jag i den svängen liksom.
Som också håller på med musik.
Ja, och jag fick ju träffa så gamla idoler som liksom Lars Winnerbäck och Persson Spack. Och jag har träffat liksom, ja, men allt mellan himmel och jord. Och det har varit en enorm välsignelse i mitt liv.
Och så tycker du om att laga mat.
Just
det. Du har med dig en liksom, jag tänker
jag är så
på din
jävla many trick pony.
Precis.
Jag är ingen one hit wonder. Jag gör så jävla mycket. Ja. Jag vann ju en matlagningstävling.
Precis.
På radio förra fredagen.
Och jag satt på McDonald's och åt sugiga McDonald's wings när jag lyssnade på vad du lagade, och jag kände att jag var på helt fel ställe.
Kände du dig lite deprimerad när att inte du var med mig? Ja. Nej, men alltså, grejen är så här att jag har varit en mångsysslare. Jag har liksom aldrig trivts med att bara göra en sak.
För du lagar ju verkligen mat på
jag
riktigt.
Lagar ju, alltså, jag tävlar ju mot liksom en kock, en mästerkock. Och vann.
Du vann.
Över henne. Jag bara kicked her ass. Så jag lagar ju jättemycket mat, och jag lever ju med en man som är otroligt intresserad av mat, så vi liksom...
Du lagar och han äter? Nej, ni lagar tillsammans.
Vi lagar tillsammans och vi äter, och vi liksom har vänner som också är jätteintresserade av mat, så vi träffas ju liksom och käkar mat från olika årtionden. Alltså det är det här som är grejen med mig. Jag gör allt, och inte bara lagar mat. Jag har jobbat med radio, alltså från ingenstans också.
Ja, hur kommer det sig? Var fick de nys på det?
Grejen är att jag, när Cissi Wallin, som är liksom, hon har varit programledare och tv-människa liksom, och nu har hon just fått barn, så nu gör hon inte så mycket liksom gig. Cissi Wallin hade ett radioprogram på Radio 1 som det hette. Och hon och jag liksom fick lite kontakt via Twitter, och sen bjöd hon mig in till sitt program där jag liksom sidekickade några gånger. Och när jag satt där och pratade så var det någon på Sveriges Radio som hörde min röst. Mm. Och bjöd in mig till 2 morgonshower, varav den ena var Morgonpasset i P3.
Okay.
Och när P3-chefen hörde mig prata så tyckte de att jag hade en sån behaglig röst att hon ringde mig efteråt och frågade liksom om jag... Hon ringde och frågade mig om jag ville komma in och lämna ett röstprov.
Mm.
Vilket jag gjorde morgonen efter, och sen liksom efter 2 dagar ringde de och
erbjöd mig jobb.
Men det gick så fort, men det är ju det som har varit grejen med mig hela mitt liv. Ja. Saker går fort, jag säger ja typ till allt. Mm. Jag gör saker, jag har ändå klarat mig väldigt bra, alltså rent ekonomiskt, på att bara satsa. Och kommit
liksom. Du tror ju på grejerna.
Jag tror ju på grejerna.
Du trodde ju liksom på den här podden, och den rullar ju.
Ja, den rullar ju. Vi har ganska mycket, ganska många som lyssnar också. Och då kastade jag mig in i det, och så gjorde jag nyheterna, och det blev...
Hur var det att jobba
jävligt,
där då?
Vet du, det var jävligt jobbigt.
Tänkte för du att... hade hand om alltså de ganska tunga
nyheter. Jag hade ju hand om alla nyheter. Jag var ju liksom programledare, och jag satt med en producent, och vi fick in allt, alltså hela flödet, alla
du
nyhetsbyråer, ja, alla liksom alla nyheter, alla reportage, alla liksom granskningar och gräv som kom från hela världen kom ju liksom till den här producenten och mig och alla på redaktionen.
Och vad var er uppgift då när det kom till er först och främst?
Då fick vi liksom prioritera. Vi säger att det kommer in liksom, man har ju ett TT-flöde som kommer hela tiden, alltså TT nyhetsbyrån.
Mm.
Och då får man telegram, som det heter, därifrån nyheter. Och så får man nyheter från internationella byråer, och man får nyheter från egna reportrar. Och då får man sitta och prata liksom, okej, vad har hänt idag?
Mm.
Någon katastrof, mord, har det kanske varit något firande någonstans, här en högtid. Då får man liksom göra en prioritering. Vad är viktigast för folket att höra?
Mm.
Är det kidnappningen av 100 flickor som Boko Haram har gjort? Eller är det liksom den här folkmordet som har skett i en stam liksom i Sydafrika? Eller kan det vara den här våldtäkten av den här 9-åriga barnet som nu är gravid och liksom nekas abort? Eller kan det vara liksom en svart ung man som har blivit skjuten av polisen? Och så ska man av alla hemska och vidriga saker som sker i världen välja vad som är värdigt och nödvändigt att lyftas upp. Och det var ju ett klart att det kom bra saker också ibland, men det var ju de här jobbiga grejerna
ganska,
som tog över.
Ja, det var tunga saker liksom.
Och det var liksom en tung period. Det var liksom oroligheten i Gaza, och Palestina kom igång igen. Oroligheterna i Ukraina drog igång. Boko Haram liksom fick sin stora fäste och höll på liksom med massmord och kidnappningar av unga kvinnor. Indien freakade ur, och unga flickor blir gruppvåldtagna och mördade, och Islamiska staten fick också sitt stora fäste under den tiden. Så jag liksom, jag bröt ihop, alltså jag klarade inte av sånt. Jag är en sån otroligt emotionell människa.
Mm.
Att om du kommer till mig och gråter, så gråter jag med dig. För jag klarade inte av liksom att skärma av verkligheten. Så jag var bara nere under min tid. Och ja, det var ju skitkul att göra nationell radio och typ så här. Vi hade ju nästan 1 miljon lyssnare. Men det blev jobbigt.
Men det känns lite mysigare att sitta här.
Det känns mycket mysigare att sitta här. Så istället för nyheterna så hoppade jag liksom på Musikhjälpen i P3 och var liksom en av projektledarna där.
Det var ju ganska nyligen.
Ja, men det var i december förra året. Och när Musikhjälpen var över så var det liksom tack och hej, Sveriges Radio.
Leverpastej.
Okej. Åh, helvete, det här var ju skitäggligt, Åge.
Men
vad har du haft?
Hur lite vatten tog du i?
Vatten? Har ni vatten? Vad gör ni?
Jag tog sprit på vägen.
De dricker sprit, jag kan inte dricka sprit. Om en timme ska jag vara på skolan.
Nej, men grejen att vi det var slut sprit på Cointreau. Så nu tog jag så här OP Norrlands Aquavit, eller vad fan det här heter.
Mm.
Vad rekommendera en drink? En
inte
drink?
Den här, inte hade hållit oss på lite.
Aniskryddat dillsprit tillsammans med hallon.
Ja, men från ditt colombianska mathjärta, dricker man till, vad dricker
vet
man?
Vet jag skulle säga drick margaritas.
Drick margaritas
eller mojitos. Det är så här, allt så här.
Sangria.
Pressa lime.
Ja.
Blanda ganska mycket limejuice med rå socker.
Mm.
Lös upp det där. Häll i massa ris. Häll i rom.
Häll i ris? Nej. Sa du det?
Det sa jag inte. Häll i is. Undrar om jag är full nu.
Och så bara häller du i ris.
I ris.
Och sen lägger och du i bacon, rullader.
Nej, ta två lime, ganska högt glas, pressa dem. Mm. Säg en matsked strösocker i. Bra. Blanda tills sockret löses upp. Häll i massa is. Mm. Häll i lite mynta. Krossa iset och myntan. Häll på rom.
Ja.
Drick och bli lika knall som jag kanske är just nu. Vad är det för fel på mig?
Det känns som att du bara sitter och hittar på.
Vet du, Sandra?
Ta ett löv.
I lördags var jag och tittade på dig när du gjorde livet en slag. Mm.
Ja, just det. Det var en klipp Oscar också. Mm.
Ja.
Tredje gången gilt.
Och efter att jag var där så skulle jag ta med min kompis som följde med mig då och ta en drink.
Mm.
Och vi tog två drinkar och jag har aldrig varit så knall i hela mitt liv.
Billig
och jag
drift.
Funderar... Är det att jag har fått barn och inte liksom haft ett socialt liv på 3 år som gör att jag blir knall av 2 drinkar och sen är bakfull i 3 dagar?
Ja, om du sätter ihop socialt liv med alkohol så är det mycket möjligt att det kan vara det.
Nej, jag har inte haft liksom en alkoholkonsumtion på 3 år.
Nej, men då?
Och det är som att 4 barn. Är det här som är grejen?
Mm. Ja, man är billig drift. Jag tycker vi ska liksom bara avsluta... Alltså knyta ihop säcken lite grann, för att du träffade ju... En man som heter Daniel.
Min Daniel.
Ja.
Det här är en helt sjuk historia. Där kan vi snacka om att bara kasta sig in i någonting.
Mm. Ja. Var träffades ni då?
Jag träffade Daniel i en ganska mörk period av mitt liv. För, som jag har sagt, det här 7000 gånger under den här inspelningen. Jag har ADHD, vilket innebär att jag är väldigt lycklig eller otroligt olycklig. Lite bipolär mellan varven. Och när jag träffade Daniel var jag ganska nere, för jag hade en sån här period av att jag vet inte, jag kände mig ensam. De enda människorna jag umgicks med var liksom på barer och på fyllan, och jag kände väl att jag var på väg att ha liksom problem med mitt drickande. Med att jag faktiskt kände mig otroligt ensam och hamnade i väldigt många destruktiva och dåliga relationer med snubbar som behandlade mig som skit. För det är ju den enda relationen till män jag har haft, den relationen jag har sett liksom min pappa har till min mamma. Och på en nyårsfest som jag egentligen inte ville gå på, så drog jag liksom, för klockan var typ så 2 på natten, det var inte ens en vettig tid att gå på nyårsfest. Då var det så här: min kompis ringde och han tjatade, och jag bara okej. Ska det lägga till att jag dissade Oscar den kvällen för att gå på den här festen?
Var det den kompisen?
Jag aldrig.
Klipp Oscar var kompisen som ringde.
Nej, det var inte Klipp Oscar. Jag dissade Klipp Oscar.
Du kom inte till mig.
Jag kom inte till dig, jag bara ignorerade. Ja, grejen att Oscar
svarade inte ens i telefonen.
Nej, det var jag på den tiden.
Fast det var värt det. Det var värt det.
Men jag dissade liksom Oscars fest, och så drog jag liksom till min polares lägenhet 2 på natten. Och dit kom jag helt tomhänt och osminkad och i leggings och en t-shirt för att... Ja, men så här, jag var nere, vad fan, jag ville inte anstränga mig. Jag ville bara bli liksom knall. Och på den här festen så var det en snubbe som hade champagne. Och så frågade han mig: har du druckit champagne ikväll? Och då sa jag: aldrig har någon erbjudit mig champagne.
Vilka fina leggings du har. Du har champagne.
Och då delade vi liksom en sån här liten flaska skumpa. Och så tog vi liksom en cig på balkongen och vi pratade liksom till 5-6 på morgonen.
Det blev ett samtal.
Det blev ett långt samtal och ett samlag.
Och ett samlag samma kväll.
Samma morgon. Han sa så här:
het på bollen.
Följer du hem till mig så kan du få pannkakor till frukost.
Aha.
Jag väntar fortfarande på de jävla pannkakorna. Och grejen är att sen jag kom hem till honom den liksom nyårsdagsmorgonen så har jag typ inte gått därifrån. Men jag känner att jag har berättat för er om allt i mitt liv.
Ja.
Klipp Oscar, du som känner mig bättre än
många andra.
Har du någon fråga?
Det känns som att du har gjort så oerhört mycket hela ditt liv.
Ja.
Det har hänt väldigt mycket, du har gjort väldigt mycket. Bara sen, så länge vi har känt varandra i 5-6 år har du gjort mer än många jag på en livstid, skulle jag vara beredd att säga. Vad gör du om 40 år? Liksom? För då är inte du gammal. Då är du 63 bara. Mm.
Om 40 år. Alltså vet ni, det sjuka är liksom att min stora dröm här i livet är typ Volvo Vove Villa. Alltså jag har sett och gjort och varit med om så jävla mycket. Att min stora dröm i livet överhuvudtaget är liksom att bara leva ett lugnt och stila liv i ett hus på landet och få liksom och få ha den här familjen jag aldrig hade. Mm. Att ägna mig åt mina barn, att ägna mig åt mig själv, åt mina intressen. Den här podden är ju liksom det bästa jag vet här i världen. Jag vill liksom bara kunna leva som människa utan att behöva kämpa för att få finnas. Så många människor får göra här i världen. Jag vill inte bli ifrågasatt. Jag vill inte att mitt liv ska tas ifrån mig. Jag vill inte utsättas för mer rasism eller kvinnoförtryck. Jag vill bara leva. Och jag vill att alla andra ska kunna liksom få ha det så lyxigt som jag har haft det. Grejen är liksom att den här grejen med att aldrig riktigt veta om jag ska vakna upp och leva imorgon har gjort att jag faktiskt inte känner ett behov av att vara liksom rik och känd och den som är på alla släppar. Alltså det är klart att jag har en sån personlighet där jag liksom helt naturligt liksom rör mig till såna saker. Men för mig handlar mitt liv bara om att få liksom ge mina barn ett värdigt liv. Jag vill se jordens 7 underverk. Och nej.
Och följa denna poddens uppgång.
Ja. Om 40 år kanske vi sänder podden från våran semestervilla på Mars.
Ja, om 40 år, ja, precis.
Lever du om 40 år, Sandra?
Ja, jag hoppas det.
Gud, du är 83 då.
Då är jag
83, det klarar du.
Klart att jag lever vid 83. Watch me.
Vi är okay. 63, om du är 83. Vi
gör, om du
då gör vi
vill
en tant
tro
och
det så tror jag med dig.
Eller då kommer det inte finnas tanter och gubbar längre, utan vi är alla hens.
Ja, men enkelt. Precis. Hens.
Hens. Och där blev Sandra hatad av varenda feminist i det här landet.
Ja, nej, men den biten.
Nu förlorade vi den publiken. Ja. Tack Sandra.
Som vi har byggt upp så flitigt, ja, under veckan.
Under liksom 6 veckors
tid. Ja, men okej. En smaskig avslutning här nu då. Manuela, vad vill du ge folket för 2 fantastiska meningar?
Din blick.
Men alltså, chockad.
2 meningar.
Vad ska jag säga?
Ja, men inte vet jag. 3, 2, 1, go.
Jag vill äta glass tills dagen jag dör.
Underbart.
Ja, men det var sån överraskning. Det bara säger 3, 2, 1,
ja. Jag tänkte att du skulle säga, inte vet jag.
Vad ska jag säga?
Älskar varandra som om den här dagen vore den sista. But no, jag vill läsa glass.
Var fick du det ifrån?
Från att jag har satt en glass i din fri.
Ja, det är det du vill göra nu.
Jag vill
på riktigt så ska man ju hela äta glass nu.
Ja, jag såg att det var det du ville hela livet. Bara äta,
alltså,
glass.
Hörni,
nu tänker jag avsluta det här. Ja. Kära lyssnare, det var helt fantastiskt att ni fick höra mig prata.
Det var helt fantastiskt att få höra dig prata om ditt liv på riktigt.
Ja, och alltså tack så jättemycket för alla frågor. Alltså det känns så konstigt att vara gäst i min egen podd.
Ja.
Men vi är ju tillbaka nästa vecka.
Ja, det är vi. Vi får se vad vi gör då. Det blir en överraskning.
Jag vet vad vi gör då.
Vet du?
Ja.
Oh.
Vi ska ha hitskola med Fredrik Kempe.
Fredrik Kempe är på plats. Det hade jag glömt bort. Det är ju då.
Ja, det är nästa vecka.
Fantastiskt.
Vi laddar för Fredrik Kempe. Så länge, tack så jättemycket, Manuela Escobar. Vi ses nästa torsdag.
Hej, Klipp Oskar här. Ett litet eftermeddelande bara. Vill du komma i kontakt med Sandra eller Manuela så kan du skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com. Eller så klickar du in på Facebook-sidan som heter Escobar och Kamenish. Eller så finns det en hashtag också som heter Escobar Kamenish. Det är lite det. Det är lite så det är. Hörs nästa vecka. Hej då.